Bismillahirrahmanirrahim. Jag kommer börja lektionen med att ta upp en rad olika punkter som skiljer Ahlus Sunnah wal Jama'a, deras förståelse, hur de ser på jihad och hur takfiriyun och khawarij ser på jihad. De som är de här terroristerna som dödar oskyldiga muslimer och liknande. Ska försöka dra upp några huvudpunkter som man ska kunna se de klara och tydliga skillnaderna mellan hur Ahlus Sunnah ser på jihad och hur de ser på jihad. Det första är att de här människorna, de flesta gångerna när de gör så kallad jihad, så är det inte mot muslimernas fiender, utan det brukar vara mot muslimer. Och om man ser på de här attackerna de ofta gör, terroristattacker som har gjort av de här terroristgrupperna, så är den absolut största majoriteten av de här attackerna mot andra muslimer. Därefter så kommer det mot oskyldiga icke-muslimer. Om man ser terrorattentaten som sker i väst, så sker det mot oskyldiga människor ute på gatorna eller liknande. Först och främst så brukar det ske mot muslimer. De går även och spränger muslimer i deras moskéer och liknande. Och det är väldigt sällan som man ser att de strider ute på stridsfältet mot muslimernas fiender. Så huvudfienderna som de brukar ha är muslimerna. Och det gör de baserat på att de gör takfir på muslimer. Och säger att muslimer har lämnat islam. Och grunden till att de gör det här, det är att de säger att alla muslimska länder styrs med andra än islams lagar. Eller att de har samarbete med icke-muslimer. Och på grund av det så blir ledarna i de här länderna kuffar. De blir icke-muslimer. Och på grund av att ledarna blir det, så är även regeringen som är på hans sida, de blir också kuffar. Och därav, de som hjälper dem på något sätt blir också kuffar. Vare sig det är poliserna eller det är militärerna i landet. Och som Abu Muhammad al-Maqdisi, som är en av de stora ledande takfiri personerna i vår tid, som är som en sheikh till Al-Qaida, han säger att det handlar inte bara om att stödja ledarna i länderna genom att man är polis eller man har på sig uniform, utan vem det än är som på vilket sätt det än är stödjer ledarna i de här länderna, även om det så skulle vara imamen i moskén, även om det så skulle vara den personen som sopar mattorna i moskén, så har de lämnat religionen för att de stödjer de här. Vilket betyder att väldigt, väldigt många personer i den muslimska världen blir kuffar. Och de anser att, och det är väldigt många av dem som brukar nämna det i sina böcker. En av Mashaykh som jag pratade med, han sa att ett tiotal av de här böckerna som de har skrivit, de här människorna som har den här akiden och trosläran, så nämner de att kriga mot fienden som är nära går före att kriga mot fienden som är långt bort. Och de använder sig av versen qatilul ladina yalunakum min al-kuffar, att kriga mot de kuffar som är nära er. Så de säger, på grund av det, så varför ska vi hålla på att kriga mot muslimernas fiender som är långt bort, när vi har muslimernas fiender som kallar sig muslimer, som vi har hört takfir på, de är mycket närmare oss, så de måste vi strida på mot före vi ska strida mot muslimernas fiender. Så därför så börjar de med att kriga mot muslimerna. Och man ser även personer som den andra ledaren för Daesh, den som var innan Abu Bakr al-Baghdadi, som heter Abu Umar al-Baghdadi, han sa, wallahi, för mig att döda en person som är murtad är mer älskvärt, alltså en person som har lämnat islam, vilket är en muslim, men som de har förklarat vara icke-muslim, är mer älskvärt hos mig än att döda 100 korsfarare. Så det är mycket mer älskvärt för dem att kriga mot andra muslimer än att kriga mot icke-muslimer, eller de stridande grupperna som krigar mot muslimer bland icke-muslimerna. Och det här ser man också i platser som till exempel i Syrien, där Daesh finns på plats. Så där finns det en fiende som massmördar muslimerna som är Bashar. Men de väljer, Daesh väljer i många, många tillfällen att inte kriga mot honom, utan istället kriga mot de andra muslimska grupperingarna som finns inne i Syrien. Och de säger just som sagt, varför ska vi kriga mot honom som är långt bort när vi har de här grupperna som är ännu närmare. Så de dödar andra praktiserande muslimer istället. Så det här är en av de stora huvudskillnaderna mellan hur Ahl Sunna ser på jihad och hur de här Takfirun och Khawarij ser på jihad. En annan sak som skiljer Ahl Sunna från de här är att jihad är någonting som sker på slagfältet mot den stridande fienden. Och det är ingenting man gör mot civila. Profeten sallallahu alaihi wasallam, om man tittar på hur hans jihad var, så var det någonting som skedde ute på stridsfältet mot de krigande männen som krigade. Alltså mot soldaterna i den andra armén. Profeten sallallahu alaihi wasallam skickade inte in enstaka sahabas till exempel till Mekka eller i andra städer som bara gick och högg ner folk till höger och vänster på gatan. Och det här gjorde inte heller Abu Bakr och Umar och Uthman och Ali och profeten sallallahu alaihi wasallams följeslagare. Och det här gjorde inte muslimerna överhuvudtaget. Det är inte så här muslimerna har stridit. Det är de här terroristgrupperna som gör de här terroristhandlingarna och sen kallar det för jihad. Går antingen i muslimska länder eller icke-muslimska länder och spränger en tunnelbana eller spränger en buss eller spränger sig ute på gatan eller spränger en moské eller spränger någonting annat. Folk som absolut inte har någonting med saken att göra överhuvudtaget. Så som den här killen som försökte spränga sig borta i Sverige, så skulle han gå mitt ute på en gata i Sverige när folk skulle vara ute och julhandla, så skulle han gå och spränga ihjäl dem. Men han misslyckades, alhamdulillah. Och det här har ingenting med jihad att göra överhuvudtaget. Man får inte döda kvinnor och man får inte döda barn och man får inte döda äldre, som jag nämnde från det här uttalandet från Abu Bakr radiyallahu anhu i den förra lektionen. Man får heller inte döda de som muslimerna har en pakt med. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Man qatala mu'ahadan lam yurih ra'ihat al-janna." Att den som dödar någon som muslimer har en pakt med kommer inte att få känna av lukten utav paradiset. Så det här att hålla på att döda oskyldiga människor som inte har någonting med saken att göra, någonting med saken och med striden att göra, det här är inte tillåtet, utan det här är förbjudet. Och de som gör det är de här terroristgrupperna som inte har förstått islam på ett korrekt sätt. Tredje saken som skiljer Ahl Sunnah wal Jama'a från de här grupperna är att jihad sker under ledarens fana. Och det här pratade jag om i den förra lektionen. Bevisen för det, och att det här är någonting som ulama brukade nämna i sina aqida-böcker. Och även någonting som har nämnts i många utav Ahl Sunnah wal Jama'as fiqh-böcker. Bland de äldre lärda fram tills idag. Så jihad är någonting som är organiserat, som sker under ledarens fana i ett land som har en armé, och armén strider mot en annan armé. Inte att någon person sitter i ett land, sitter borta i Sverige till exempel, och får för sig att han ska gå och göra en attack någonstans. Så blir det något helt kaotiskt, och det enda det leder till är en massa problem för muslimerna. Så jihad är någonting som ska ske under ledarens fana med hans armé mot motståndarens armé. Fjärde saken som skiljer hur Ahl Sunna ser på jihad och hur de här människorna ser på jihad är att Ahl Sunna återvänder till de lärda, till al-ulama. Det här är någonting som man gör rent generellt i alla frågor. Att om man inte har kunskap om någonting, så frågar man de lärda. Och det här är någonting som alla muslimer i princip gör. Att om man inte känner till någonting som har med ens wudu att göra, eller ens fasta att göra, eller ens bön att göra, eller liknande, så frågar man den som har kunskap. Och i synnerhet, ju känsligare frågan blir, desto viktigare känner man att det måste vara någon som verkligen har kunskap i frågan. Och jag tror sällan att en person, förutom man kanske är helt nypraktiserande och inte har koll på någonting, men om man är en praktiserande muslim rent generellt, om man ska ha, man gör någonting fel med sin bön, om man vill veta om man behöver ta om bönen eller inte, då vill man ju veta vad de lärda har sagt i den här frågan. Och man vill inte bara ta från någon person ute på internet som kallar sig för Abu Muhammad eller Mujahid eller någonting sånt. Någon person som man inte vet om man har kunskap eller inte. Utan man tar sin kunskap från de kända stora lärda som är kända för att ha kunskap. Det här är någonting som muslimen alltid har gjort. Det här var någonting som sahabas gjorde sinsemellan på sin tid. Någonting som de lärda har gjort på selefs tid. Och någonting som muslimerna har gjort från sahabas tid fram tills idag. Och det är baserat på att Allah azawajal säger fas'alu ahla dhikrin kuntum la ta'lamun. Fråga folket av kunskap om ni inte vet. Det här är någonting som även en person som inte är ens muslim kan förstå. Om att om man ska studera till att bli läkare. Och den person som studerar eller man vill veta om någonting, så frågar man den som har kunskap. Man går inte bara och frågar vem som helst ute på gatan. Om en person håller på att studera kirurgi, så går man inte bara och frågar vem som helst ute på gatan. Eller sitter och googlar och hittar vem som helst som svarar på en fråga. Utan man vill fråga någon som är specialiserad i ämnet. Och samma sak är det då självklart med saker som har med islam att göra. Och i synnerhet om saker och ting handlar om de här stora frågorna som jihad. Allah azza wa jalla säger: "Wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bih, wa law radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Om det kommer en angelägenhet till dem som har med säkerhet eller fruktan att göra, så sprider de det vidare. Om de bara hade tagit det tillbaka till sändebudet, till profeten sallallahu alaihi wasallam, i hans liv eller till hans sunna efter hans död, eller till de som har anförtrotts makt över dem, vilket de lärde har förklarat att det är al-ulama, eller ledarna i landet, men framförallt här då de lärda, så skulle de veta hur man skulle lösa situationen. Så saker och ting som har med säkerhet och fruktan att göra är det extra viktigt att man tar tillbaka till al-ulama. Och det är inte bara vem som helst som kan uttala sig hur som helst. Så det här är väldigt, väldigt allvarliga frågor. Om vi tar till exempel det här som jag tog upp. Om en person har gjort någonting fel med sin bön, så vill han ha en fatwa i frågan. Han vill veta vad han ska göra. För det här handlar om hans bön. Om det handlar om hans giftermål eller skilsmässa, så ser jag generellt bland bröder och systrar och med muslimer generellt, att de är ännu mer viktiga, att de verkligen vill ha en fatwa i frågan. Varför? För nu handlar det inte längre bara om dem själva. Utan nu handlar det även om dem och deras fru. Och sen kanske deras barn också. Så nu är det extra viktigt att man ska ha en fatwa i frågan. Jihad handlar inte bara om dig eller mig eller några enstaka personer. Utan det här är någonting som handlar om ummans om umman i helhet. Och det är extra viktigt då att man går tillbaka till folk som har kunskap om islam och erfarenhet och är äldre och har sett resultaten utav tidigare krig och hur det har varit lett till och så vidare, så de senare kan ge fatwa baserat på det. För många personer börjar praktisera och de känner inte till många saker som har skett innan. Du känner inte till hur det var för muslimerna under striderna mot i kolonialstaterna till exempel. Eller vad som hände under Afghanistankriget. Eller vad som hände under Tjetjenienkriget. Eller vad som hände under Bosnienkriget. Eller vad som hände i jihad borta i Indonesien. Eller Kashmir eller liknande. De har börjat praktisera för bara några nyligen. Och känner inte till den här historien utav olika strider som har skett i den muslimska världen. Det är inte bara att de är okunniga om islam i sig, utan de är även okunniga om verkligheten. Och det här har jag märkt är väldigt utspritt bland många muslimer tyvärr. Inte bara att de inte känner till, att de har lite kunskap om islam i sig, utan de fattar inte vad det egentligen som sker på de här platserna. och vad de kan utnyttjas till när de åker till de här platserna. Och hur de här grupperna är uppbyggda. Och att många av de här grupperna brukar vara infiltrerade utav islams fiender för att utnyttja de här för sina egna välvinningar. För att göra något eget mål som de själva har. Och det här finns det många, många saker och ting som vi har sett själva. Som jag själv kunnat bevittna om att det har skett. Folk som var kända tekfiris i Sverige eller Danmark. Eller andra personer som kallade till att man ska åka och göra jihad i olika länder. Och sen har det visat sig att de egentligen har varit spioner för CIA eller andra länder. Och då här är det då personer som själva har erkänt att de har varit det. För att inte prata om alla personer som inte erkänner det eller som inte ens känner till det. Och det finns sådana bland USA använder sådana här personer. Och ryssarna använder sådana här personer. Och andra länder som till exempel syriska regeringen och irakiska regeringen och liknande använder sig utav såna här personer för sina egna mål. Och det kan vara stackars ungdomar från Sverige eller andra länder som luras in i de här grupperna för att sedan utföra de målen som folk som egentligen inte har någonting med islam överhuvudtaget att göra har. Så man ska vara extremt försiktig med de här grupperna. Och vad de är uppbyggda utav. Jag säger inte att alla de här grupperna helt och hållet styrs utav CIA eller styrs utav Mossad eller liknande. Men jag säger att det förekommer. De här grupperna grunden är utav att de är Khawarij. Och de är inte, grunden är inte att de är ett påhitt utav de här säkerhetstjänsterna. Men utöver att det de gör och de här farliga sakerna de gör så är många personer som finns bland dem egentligen personer som är infiltratörer. Och de gör det här för mål som är skadliga för muslimerna. En annan sak som skiljer Ahl-Sunna väldigt mycket från de här Khawarij är att Ahl-Sunna inte tillåter självmordsbomber. De här grupperna, nästan alla de här grupperna, håller på med självmordsbomber. Att man åker med en bil eller man själv går och man spränger sig själv. Och spränger de som man anser vara fiende. Alla de lärda vad jag känner till idag. Säger att de här sorters självmordsattackerna som idag sker är förbjudna. Och det är inte tillåtet på något sätt. Allah subhanahu wa ta'ala har i surat An-Nisa förbjudit att man tar livet av sig. Han säger wala taqtulu anfusakum. Döda inte er själva. Profeten sallallahu alaihi wasallam har i många hadither pratat om hur farligt det är med självmord. Och att den som dödar sig själv kommer att fortsätta att döda sig själv i helvetet med den här saken som han dödade sig med. Så om det skedde med en bomb så kommer han sprängas gång på gång på gång i helvetet. Och skedde det med en kniv så kommer han göra det. Och skedde det med en pistol så kommer han göra det och så vidare. Så det här är ingenting som Ahle Sunnati wal Jama'a tillåter med någonting som de här grupperna sysslar med. En sista punkt som jag ska ta upp. Som skiljer Ahl-Sunna från de här grupperna. Är att jihad ska ske när muslimen har kapabilitet till det. Jihad föreskrevs i olika nivåer för muslimerna. Först när muslimerna var i Mekka. Under profeten sallallahu alaihi wasallams tid så var det förbjudet att göra jihad. Utan muslimerna när de blev attackerade så skulle de inte slå tillbaka. Det var det Allah azza wa jalla uppmanade dem till. Sen när muslimerna utvandrade så blev det tillåtet att kriga. Därefter så blev det uppmanat, man blev beordrad att kriga mot dem som krigar mot muslimerna. Och den fjärde kategorin eller fjärde nivån var att muslimerna även får göra attacker. Man får både kriga offensivt och defensivt. De lärda som Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, hans bok är Salam al-Maslul och Ibn Nasif som är en av de stora lärda som har skrivit en stor bok i två volymer om jihad. Och andra lärda har förklarat att de här fyra nivåerna finns kvar än tills idag. Och det är inte så att muslimerna bara ska gå efter den fjärde nivån. Utan beroende på muslimernas situation och muslimernas tillstånd så kan de här fyra nivåerna appliceras. Så muslimerna är väldigt förtryckta och har det väldigt svårt och inte kan slå tillbaka på plats där de blir förtryckta. För att de inte har någon som helst makt att göra det, då ska de inte heller göra det. Om det är olidligt att vara kvar, så ska de likt muslimerna i Mekka utvandra därifrån. Men om de kan stanna kvar och ha tålamod, alltså Allah azza wa jalla underrättar det för dem, eller de blir tillräckligt starka att slå tillbaka, så ska de göra det. Och det finns många exempel på det, där muslimerna har det väldigt, väldigt svårt. Till exempel idag, jag kan inte säga en specifik fatwa om det, men man skulle kunna ta det som ett exempel. Till exempel i Burma. Där är muslimerna extremt förtryckta. Och muslimerna är bara ungefär 5% av befolkningen där. Och hela armén och hela landet är i buddhisternas händer och regeringen där händer. Muslimerna skulle inte ha någon chans att kunna slå tillbaka där. Att kunna starta upp ett väpnad konflikt, och om de skulle göra det och de gångerna det har hänt så har det bara blivit värre för muslimerna. Och liknande situationer finns på andra platser. Så om muslimer inte kan slå tillbaka, då kan det vara mer skadligt om de gör det. Och det här är någonting som de här tekfirion inte förstår. Utan de kan istället påbörja strider som muslimerna inte kan klara av. De attackerar för att muslimska länderna senare ska bli attackerade, för att de ska hålla på med ett utnötningskrig mot de här mot fienden. Det här är inte någonting som muslimerna klarar av. Utan det leder bara till väldigt, väldigt mycket kaos och problem för muslimerna. Med de här långa utnötningskrigen som muslimerna inte är kapabla att utföra. Så jihad sker när muslimerna har styrka och kan klara av det. Och sker inte när de inte kan klara av det. Taib, det här var 6 stycken punkter som skiljer Ahl Sunna från Tekfirion när det kommer till jihad. Dels att jihad inte ska ske mot muslimerna. Att jihad sker ute på slagfältet. Och att jihad sker under ledarens fana. Och att man återvänder till de lärda. Och att Ahl Sunna inte tillåter självmordsbomber. Och att jihad ska ske när muslimerna har styrka att göra det. Jag kommer gå vidare nu i boken och prata om vissa frågor som har med jihad att göra. Bland de här frågorna som de lärda som har skrivit boken Al-Fiqh al-Muyassar tar upp är det som har med Al-Ghanima och Al-Fay att göra. Al-Ghanima är krigsbyte. Det är när muslimerna har utfört jihad mot fienden och de tar över till exempel deras fästning eller deras fort eller vad man ska kalla det för. Så det som kommer finnas där på platsen får muslimerna ta som krigsbyte ifrån dem. Det här är föreskrivet i Koranen och det är föreskrivet i profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna. Allah azza wa jalla har sagt: "Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba." Så ät utav det som ni har tagit som ghanima, och det är tillåtet och bra för er. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att krigsbyte har gjorts tillåtet för honom, och det var inte tillåtet för de profeterna som kom innan honom. De lärda har nämnt att Al-Ghanaim, krigsbyte, ska delas ut, eller de flesta av de lärda delas ut i 5 stycken kategorier. Den första utav dem, alltså en femtedel utav Al-Ghanima, ska gå till 5 stycken kategorier i sig. Så om vi tänker att det är så mycket som har tagits i krigsbyte, så ska en femtedel tas till det som kallas för el-humus. Och 4/5 ska delas ut bland el-mujahidin. Den här första femtedelen som kallas för el-humus ska delas ut till lillahi wa lirrasul. Alltså till Allah azza wa jalla och hans sändebud. Vilket betyder att det går till statskassan, skulle man kunna säga. Det går till statskassan och ska delas ut till det som är nytta för muslimerna. De andra som får utav det är Dawil Qurba, och det är profeten sallallahu alaihi wa sallams släktingar. Profeten sallallahu alaihi wa sallams släktingar som finns kvar än tills idag, de får inte ta från sadaqa och de får inte ta från zakat, men de får ta från al-khumus. Även om de får utav al-khumus är al-yatama. Al-yatama är de som är faderslösa. Det betyder att innan de har nått puberteten så har deras pappa som försörjer dem dött. Vare sig det är en pojke eller flicka. Om det är så har de rätt att få utav al-khumus. Den fjärde utav de här som får al-khumus är al-masakin. Det är de som är fattiga. Och femte är de som kallas för Ibn Sabil. Det är de som är ute och reser och inte kan klara av att ta sig tillbaka och ta sig fram till sitt land. De här fem har rätt att få utav al-khumus. Så det ska ges till statskassan. Och det ska ges till profeten sallallahu alaihi wa sallam släktingar. Och det ska ges till faderslösa och till fattiga. Och till de som är ute på resande fot. De resterande 4/5, alltså 80% utav krigsbytet, ska delas ut bland al-mujahidin. Och det är de som var med om själva slaget. De männen som var med vid själva slaget, det är de som får del utav de här 4/5, som är 80%. Om man delar ut det, så som det var på profeten sallallahu alaihi wasallams tid, så kunde antingen man vara fotsoldat eller vara med och en ryttare. Om man var fotsoldat så fick man en del. Och om man var ryttare så fick man 3 delar. Så om vi tänker att det var av de här 80% som delas ut, så man tittar antalet mujahidin som var med vid själva det här slaget, så delar man upp det sen i enligt med deras antal. Så får den som var fotsoldat, han får en del. Och den som var ryttare får 3 gånger mer. Och hur det sker idag exakt, när det finns pansarvagnar och det finns flygvapen och så vidare, det känner jag inte till. Och det är någonting som man får fråga de lärda om. Om det var att muslimer har tagit över en landplätt, så kan imamen eller ledaren för landet välja att antingen dela ut den här landplätten, om de tar över till exempel ett ställe där det finns odling på. Om de har tagit över där, så kan de antingen dela ut den här marken bland de som gjorde jihad. Eller att man gör det som kallas för el-kharaj. El-kharaj är att de som styr det här landet från förut, om muslimer skulle ta över ett annat land till exempel, de som höll på med jordbruk där får ha kvar jordbruket. Men en del av jordbruket ska gå till den muslimska statskassan. Det här kallas för el-kharaj. De här sakerna, jag nämner dem bara snabbt, för det är kanske inte så angelägna saker för folk som sitter borta i Sverige. Men det kan vara bra att man känner till hur det var under profeten sallallahu alaihi wa sallams tid. Och sahabas tid och liknande. Den andra grejen, det här är det som kallas för ghanima. Det andra, det är det som kallas för el-fej. El-fej är om muslimerna tar över en plats utan att det skedde stridigheter på platsen, utan fienden flydde därifrån istället. Då ska inte krigsbytet delas ut bland mujahidin, utan allting går istället till statskassan. Och ska delas ut, dels då att det finns i statskassan, ska delas ut till muslimernas nyttor. Och dels så ska det även delas ut till de som jag tidigare nämnde, profeten sallallahu alaihi wa sallam släktingar och de faderslösa och de fattiga och de som är ute och reser. Men rent generellt så går det in till den muslimska statskassan, och ingenting utav det ges till al-mujahidun, utan mujahidun får bara utav krigsbytet ifall det skedde efter stridigheter. En annan viktig sak som författarna tar upp här, som har med jihad att göra, är att sluta fredsavtal. Fredsavtal, den som sluter fredsavtal med fienden är ledaren för det muslimska landet. Och det är inte upp till var och en utav befolkningen att hålla på och besluta om det ska vara fred eller krig eller inte. Det är tillåtet för ledaren i landet att sluta fredsavtal med den stridande fienden. Och profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde det bland annat med Quraysh, alltså med icke-muslimerna, politisterna som bodde i Mekka under 10 års tid. Vid fredsavtalet i Al-Hudaybiyah så satt de ner och de pratade, så drog de. Så hade de ett fredsavtal att de inte skulle kriga mot varandra under 10 års tid. Sen blev det så att Quraysh, de bröt det här fredsavtalet och striderna började igen efter ett par år. Men hur som helst så är det här ett bevis för att det är tillåtet att sluta fredsavtal. Som muslim, om man ingår ett fredsavtal, så är det helt förbjudet att avbryta fredsavtalet och luras och attackera även om man har fredsavtal. Det här är helt förbjudet i islam. Det här är också en av skillnaderna mellan Ahl Sunna och de här Khawarij. Hur det ibland har hänt till och med så långt så som det var borta i Syrien med Daesh. Att de har gått till platser för att sluta fredsavtal med andra muslimer. Så går de dit och spränger sig själva och gör självmordsbomber på platsen när de ska sluta själva fredsavtalet. Vilket tyder på hur fega de här människorna är och hur mycket de luras. Och det här är absolut inte tillåtet för muslimerna att göra. Så har man gått in i ett fredsavtal så får man inte bryta det. Och de lärde har nämnt att bland de sätten man har ingått i en pakt med icke-muslimer är om man åker till deras land med ett visum. Så om man åker in i ett land med ett visum så går man med på att man inte ska göra massa problem när man går till det här landet. Att när man åker in till landet så ska man åka dit och man ska inte hålla på och göra såna här problem som de här människorna gör. Så åker man dit så ska man inte på något sätt attackera de som är på landet, i landet. På samma sätt som vi inte vill att icke-muslimer skulle komma till muslimska länder. Att vi vill att de skulle göra problem och lura muslimerna och attackera dem. Så har man åkt till ett land och man är där med ett visum så är det förbjudet att avbryta den här pakten som man har med dem. Och attackera dem. Allah azza wa jalla har sagt: "Famastaqamu lakum fastaqimu lahum." Om de är upprätta med er så var upprätta mot dem. Och Allah azza wa jalla säger: "Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud." Och ni som tror, håll era löften. Om däremot fienden skulle avbryta den här pakten som de har, eller de skulle börja hjälpa eller attackera muslimerna och döda dem och liknande, så kan imamen avbryta den här pakten och de kan börja, kriget kan börja. För då är det de som har attackerat oss och då får man attackera tillbaka. Allah azza wa jalla säger: "Wa innaka thu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatil kufr innahum la aymana lahum la'allahum yantahun." Att om de avbryter deras löften efter att de har lovat er och de attackerar er religion, så kriga mot ledarna som ledarna för otro. De har inga pakter i hopp om att de ska sluta. Så om de attackerar muslimer så får man då attackera tillbaka. Man får försvara sig. Men muslimerna ska inte vara de som avbryter avtalet som man har kommit överens om. Om man däremot skulle vara rädd att fienden skulle hålla på att avbryta pakten. Man ser att det är saker och ting som tyder på att de håller på att avbryta. De håller på att rusta upp till exempel massa trupper precis in till muslimernas gränser. Och till exempel muslimska, om de har underrättelsetjänster, avlyssnar dem och märker att de håller på, de ska attackera muslimerna. Då är det tillåtet att man säger till dem: "Vi märker vad ni håller på med. Vi kommer att avbryta pakten nu och vi kan börja kriga mot er." Men det måste komma från deras sida. Och det är inte muslimerna själva som ska avbryta en pakt som de har ingått i, utan det ska komma från fiendens håll, och muslimer ska inte vara de som bryter en pakt. En annan sak som är relaterad till jihad är det som kallas för dhimma. Dhimma är att om muslimerna skulle till exempel ta över ett land, så är det inte avsett i sig att muslimerna ska gå och döda alla som är där hejvilt. Utan de kan vara kvar även om de inte är muslimer, kan leva där som icke-muslimer, och de kallas för ahludhimma. Ahludhimma, de lever som medborgare i landet och de ska hålla sig till de reglerna som finns i det muslimska landet, och de ska betala det som kallas för al-jizya. Al-jizya är en form av skatt som de ska betala till muslimerna. Och den här skatten, när de betalar den, så får de beskydd av muslimerna och de får praktisera sin egen religion. De får ha kvar de kyrkor eller synagogor som de hade kvar där innan. Och om någon skulle attackera dem, så är det obligatoriskt för muslimerna att strida för att försvara dem. Om någon av muslimerna skulle attackera dem på ett förtryckande sätt, så ska han ställas inför rätta och så vidare. De lever som medborgare i de här länderna, men de ska betala det som kallas för jizya till muslimerna. Och jizya är någonting som det är bara männen som av dem ska betala. Och det är bara de som har pengar, som har tillräckligt mycket pengar så att de kan betala det. De som är fattiga behöver inte betala det. Kvinnor behöver inte betala det. Barn behöver inte betala det. Och liknande. Så den här skatten betalar de för att de ska kunna vara säkra och leva i säkerhet i den muslimska världen. De sakerna som blir obligatoriska i och med att man ingår i den här pakten med dem, att man får inte strida mot dem. Man ska bevara deras egendomar, deras pengar, och man ska bevara deras ära. Och de ska få leva i frihet. Och man ska inte skada dem. Och man ska straffa den som på något sätt försöker skada dem. Och det här är någonting väldigt vackert som har funnits i islam, och någonting som man märker att icke-muslimer idag försöker klanka ner på muslimerna om. Men om man tittar i islams historia, så ser man att många icke-muslimer har valt att leva i den muslimska världen för att kunna leva under de här bestämmelserna. Judar brukade generellt fly från Europa där de blev torterade och förföljda för att leva bland muslimerna, där de kunde leva under de här reglerna. För de fick praktisera sin religion hos muslimerna. De fick ha sina synagogor där. Och ingen fick attackera dem. Och de som attackerade dem ställde sig inför rätta och så vidare. Och man ser även än till idag, till exempel i Syrien, så hör man om som till exempel syrianer. Syrianer är kristna som har fortsatt att praktisera kristendomen i Syrien sen profeten sallallahu alaihi wa sallams följeslagare kom till Syrien. Och då pratar vi 1400 år tillbaka. Även i Irak så finns det kristna. Och där har det funnits judar. Och i hela den arabiska världen i princip så har det funnits kristna eller judar. Vilket tyder på att islam inte har tvingat folk till att bli muslimer. För om islam skulle ha tvingat folk att bli muslimer, eller att de annars skulle döda dem om de inte skulle ha blivit muslimer, så skulle inte ha funnits kvar under 1400 år varken kristna eller judar. Utan de fick leva och de fick praktisera sina religioner. Och i princip i varenda muslims land, förutom Saudiarabien som är där Mekka och Medina finns, och det har sin heliga status bland muslimerna. Men i princip i de flesta muslimska länderna, som Egypten och Syrien och Libanon och Irak och så vidare, så finns det både kyrkor och det finns synagogor, och kristna och judar har fått praktisera deras religioner hos muslimerna, och muslimerna har beskyddat dem från att bli attackerade. Och det är någonting som är väldigt sjukt faktiskt, att muslimerna brukade på den tiden försvara judar från europeernas attacker mot dem. Så ser man att Och det här har pågått under 1000 års tid i princip. Och sen ser man att när de själva fick sin egen stat borta i Israel, så var det första de gjorde är att de behandlade muslimerna extremt illa och de palestinierna som bor där. Efter att muslimerna har varit goda mot dem under den här långa tiden. Till och med så tittade jag på Istanbuls universitet som har funnits sedan 1400-talet. Så var det Osmanska riket och tittade vilka som har gått ut ur det här universitetet. Och bland dem så fanns det 3 stycken presidenter eller premiärministrar och höga ministrar i Israels regering. Alltså som bodde under Osmanska riket, och sen när staten Israel startades så flyttade de dit och var med i det här förtrycket som skedde mot palestinierna. Men var var det de bodde någonstans innan? Bodde i Osmanska riket. De bodde i Istanbul och studerade där. Så de kunde leva och de kunde praktisera sin religion där. Men sen tyvärr, så fort de fick chansen så började de istället attackera muslimerna och utsätta palestinierna för det här otroliga förtrycket som de hållit på med de senaste 60-70 åren. Wallahul musta'al. Sista saken jag kommer ta upp idag är det som kallas för Aqd al-Ayman. Ayman, eller det som kallas för ta'min, är att enstaka muslimer kan säga om enstaka icke-muslimer att de är säkra. Till exempel under jihad så kommer man till en plats och det finns en icke-muslim på plats som en muslim känner till exempel, så kan han säga den här killen tar jag hand om. Även om det är under stridande tillfället och så vidare, då får ingen muslim attackera den personen. Ingen muslim får då attackera den personen. Och det kan till och med vara en det kan vara en man som gör det, eller en kvinna. Och det kan till och med vara en muslimsk tjänare som gör det. Det kan vara alltså vilken status personen än har i staten. Det behöver inte vara ledaren för landet. Utan en man eller kvinna. Om det sker stridigheter och hon säger, till exempel en kvinna säger, nu får den här familjen får komma hem till oss, eller den här personen, han får komma hem, han bor hemma hos oss, då får inte mujahedin skada den personen. Och det här ska vara, den person som ska göra det ska vara en person som har nått puberteten och var i sitt sinnesfulla bruk, och han ska själv välja att göra den här saken. Det kan som sagt vara en man eller kvinna. Men om det ska ske för ett helt land till exempel, så måste det vara ledaren för landet som säger det. Att han säger till exempel, alla som befinner sig i det här landet nu, muslimerna får inte attackera det här landet och de får inte göra någonting mot dem, eller den här byn, eller den här staden eller liknande. Då ska det vara ledaren för landet som säger det. Men om det handlar om enstaka personer så kan det vara enstaka muslimer som säger det. Och då får man som sagt inte på något sätt skada den här personen. Det kan också vara det som kallas för el-musta'min, att en icke-muslim, han under stridets hetta, så kommer han och säger, typ som man gör nu för att man tar upp så här vit flagga eller någonting sånt. Man säger att jag vill inte kriga längre, låt mig bara få komma förbi här och så vidare. Om han söker det, eller han kommer till ett muslims land och han säger jag vill kunna ta mig förbi här och jag vill inte bli attackerad på något sätt eller liknande, så har det kommit i Koranen. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. Om någon utav politeisterna söker skydd hos dig, så ge honom skydd tills han får höra Allah Azza wa Jalla tal, och sen ta honom till hans säkra plats. Så då får de lyssna på en del utav Koranen eller höra någonting vad islam har att säga, och sen får de tas till en säker plats och man ska inte skada dem. Och som sagt, muslimerna, om de ingår i en pakt, så är det obligatoriskt för dem att hålla sig vid den här pakten, och det är absolut förbjudet att svika den pakten som man har ingått i. Och det här är också en grej som tyder på hur felaktig den här menhaj är som de här tekfirion har. Till exempel till ett land som Saudiarabien, så är det så brukade de här tekfirion, al-Qaida, de brukade döda de icke-muslimerna som bodde i Saudiarabien, för de sa att man måste göra oss av med dem för de bor på den arabiska halvön och så vidare. De här personerna som kom dit, även om man skulle påstå som de här människorna gör att den saudiska regeringen inte är en muslimsk regering, så är det inte regeringen i sig som har hämtat många av de här personerna, utan det är enstaka företag eller enstaka företagare. Och de här företagarna är muslimer, om man nu skulle påstå att staten i sig skulle vara icke-muslim. Och om en enstaka företagare har tagit in en person och tagit honom i säkerhet, så är det förbjudet för muslimerna att attackera honom. Så de här människorna håller på med att luras och göra saker och ting som är extremt oislamiska och inte har någonting med islam att göra. Jag hoppas med de här två lektionerna att det har blivit mer klart och tydligt gällande skillnaderna mellan jihad fi sabilillah, som har kommit i Koranen och Sunnan och är föreskrivet och har väldigt nobla mål och väldigt strikta regler. Skillnaden mellan det och skillnaden mellan den terrorism som de olika terroristgrupperna idag håller på med, och att det de här terroristerna håller på med inte har någonting med islam att göra. Och vi ber Allah Azza wa Jalla att skydda oss från deras ondska och att han ger seger till sin religion. Och med det så avslutar vi den här lektionen. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.